En podcast från Aftonbladet.
Sverige börjar drabbas av VM-feber, men samtidigt så väntar ju två matcher som kan avgöra blågults väg till Brasilien. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén, och Saga Fredriksson. Vi går igenom den nya landslagstruppen där mittbackskrisen fortsätter jäcka Tony Gustavsson. Och där ett oväntat namn plötsligt seglat upp som en möjlig VM-joker 2027. Samtidigt så fortsätter frågorna kring Anna Anvegård att växa. Dessutom, Malmö FF hackar vidare trots topplacering. Eva Pajors förbannelse är äntligen bruten. Och så bomben. Alexia Putellas lämnar Barcelona. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Sista veckan i maj. Vi har en färsk landslagstrupp. Det har spelat hur mycket fotboll sen vi poddade som helst sen sist. Så vi har att prata om. Men först måste jag kolla, Saga, hur är läget?
Det är lysande skulle jag vilja säga. Jag var ju rätt krasslig senast, men nu tycker jag ändå att jag har börjat hämta mig i alla fall. Lite täppt fortfarande, men det är åtminstone ingen panik på den fronten. Hur mår Anna Rydén?
Jag mår bra. Jag har haft en otroligt stressig morgon dock. Jag gjorde det här som jag... Alltså, det har hänt innan, men det hände väldigt, väldigt sällan. Du vet när man har ställt alarmet. Klockan ringer. Jag är otroligt bra på att snusa. Jag kan typ inte kliva upp på första.
Är det sant?
Ja, absolut. Ibland lite för bra på att snusa. Tänkte göra så idag med. Problemet är att jag tryckte på stäng av.
Oj då.
Istället för snus. Så att de där 9 minuterna som snusen brukar vara... blev ju över en timme.
Oj, oj, oj.
Och när man då vaknar och tittar på klockan och bara... För jag kände det, jag kände mig ganska utvilad nu. bra 9 minuter sen, fast klockan har fortfarande inte... kolla på klockan och får absolut panik.
Åh, fruktansvärt.
Totalt rest när man bara, okej, just det, nu måste jag då hinna upp, göra mig i ordning. Kasta mig iväg till jobbet, vet att man har en tid att passa. Så ja... Sån härlig morgon har jag haft. Men jag skyller allting på att jag liksom redan börjar bli desillusionerad med tid apropå det fotbolls-VM som kommer. Var ute och jobbade liksom mitt i natten häromdagen. Så att jag tror att hjärnan är lite fucked up redan. Det blir bättre på så sätt när VM väl börjar och jag kan liksom vara i min fucked up-tidszon hela tiden. Så, lite som en vampyr. Då kanske jag kommer må... lite bättre, inte göra om det här, den här missen. Men ja, jag är här, jag är i tid, kaffet är upphällt, solen skiner. Så att det finns ju absolut ingenting att klaga på. Kommer bara lite med andan i halsen.
Men då tar vi det lite lugnt, vi andas in och andas ut. Och så, det här får bli din stund att landa, känner jag.
Mm, fint att vi fick en Thomas Stenström-referens. Där jag, allt som går runt i mitt huvud är... just nu, VM-låtar.
Ja, precis, det är VM-låten Gate.
Exakt. Satan. Nej, man kan säga att den är hyfsat sågad.
Ja, och inte bara det, men nu har ju liksom 50-11 andra versioner kommit fram och som folk liksom börjar föredra eller alltså använda istället. Och, alltså jag tycker faktiskt lite synd om Stenström.
Ja, lite ja, men samtidigt, jag är ju en person som lyssnar väldigt mycket på Thomas Stenström och kände ju när jag hör den här att alltså det är en bra låt, men det känns inte som en fotbollslåt och själva... Jag tycker att refrängen känns lite för slapp. Alltså det är ju bara samma sak hela tiden. Det är absolut ingenting i den här låten som på något
rycker tag.
Nej, men liksom. Ingenting som flörtar med att det är en fotbollslåt. Alltså det finns inga referenser till USA eller till landslaget eller fotboll överhuvudtaget. Så. Sen var ju hans tanke att han ville skriva någon sån maffig inmarschlåt typ mer den viben. Så att nu kommer ju alla andra komma här. Min gladaste nyhet var ju, för det var det första jag tänkte när jag såg dagen efter att Sverige hade kvalificerat sig och att Kid Eriksson la upp en liten bild just på när han det. Var ett litet barn och satt på pappa Orups axlar. Att så man bara, hallå, de har musikaliska barn allihopa. De borde göra en låt. Det är klart de har gjort en låt. Jag ser fram emot att höra den. Bolaget kommer ju också släppa en. Brandstas går redan just varm. Det. Så ja, det kommer finnas konkurrens.
Oh, men tänk dig att vara Stenström och bara, du vet så här, se det bara hagla in alternativ. Och alla liksom, inte alla, jag hatar när man säger sådär, alla så är det inte alla. Men många verkar falla mer i smaken på väldigt många. Ah, ja. Vi ska inte fastna i VM-låtar. Nej, jag ska bara säga att Shakira kommer alltid vinna. Så att.
Hon har ju gjort den officiella så att säga, den för hela VM. Men jag älskar ju Thomas Stenströms sätt att besvara den här kritiken. Ah, att säga att när han fick frågan, bara, men om du skulle fått göra om den nu då, med allt det här. Så han bara, ja, jag hade gjort samma låt. Den hade låtit likadan. Jag hade skrivit samma text, samma musik. Allting hade varit likadant. Så att, han äger ju ändå det här, får man säga.
Ja, jag såg en TikTok där han också besvarade hatkommentarer. Det är lite en ny fetisch jag har, faktiskt. Nej, men att när man ser liksom public people svara på hatkommentarer. Nu hamnar vi på ett sidospår, men ändå värt att prata om. Det så tycker jag det är hysteriskt kul, för att oftast är det ju alltid med lite glimt i ögat som personen i fråga liksom besvarar det här. Och den andra delen i det är också att jag älskar reaktionen att du som är publikfigur, du borde ta ansvar. Jag bara, nej, personen som skrev hatkommentaren borde ta ansvar. Om man som då person som får hatkommentarer reagerar och markerar, då tycker jag det är i sin rätt. Och att man lägger ut det då, stå för vad du säger. Så att det var en liten sagas läxpinne här som kom när vi ändå pratar VM-låt och hatkommentarer.
Ja, och det gör ju också att man faktiskt får ett face på personen och kanske kan inse att det där man skriver, det landar hos någon. Det är någon som läser det, det är någon som får ta emot det. Det känns som att det är väldigt lätt att glömma bort när man bara sitter bakom en skärm och skickar iväg. Men ska vi prata roligare saker? För det är ju så att det inte bara är fotbolls-VM som står för dörren. Vi har ju ett avgörande i VM-kvalet coming up. Jag vet inte än om jag tycker att det är positivt eller negativt. Jag är rädd tyvärr att jag kommer landa att det är negativt att det här kommer att pågå samtidigt. För att hypen inför herrarnas fotbolls-VM, den börjar bygga sig så stor. Alla kommer vara så pepp på allting som händer. Jag såg till exempel i poddandet stund nu när vi sitter här. Nu inleds ju liksom VM-samlingen för herrarna. Spelarna börjar checka in på hotellet. De första bilderna börjar komma. Alltså, det febrar på ett sätt. Och samtidigt ska man då försöka slå igenom det här bruset med vad som händer runt damlandslaget som alltså då spelar avgörande VM-kvalmatcher. Och ja, det är avgörande VM-kvalmatcher. Man kan ta sig direkt till VM nu. Men det kan inte skita sig heller, så det är ju verkligen inte så extremt kniven mot strupen på det här. Alltså man kan inte slå på stora trumman om Sverige missar nu. Man kan slå på stora trumman om Sverige tar sig till VM, och då kommer ju folk förmodligen hänga med i hypen i och med att det blir rätt in mot herrarna. Men jag är lite rädd att det här hamnar i skuggan.
Det är ju en stor konkurrens på uppmärksamhet i dagens idrottsvärld, så det jag håller med dig är väl i det avseendet. Samtidigt så vi som redan är frälsta, vi kommer ju sitta 100% på nålar. Och det är ju 15-9 juni det handlar om, och det är två viktiga matcher som jag vet inte varför, men jag är så extremt positiv till utfallet. Alltså jag brukar ändå ha en liten, ja, men jag brukar, du vet hur jag är. Jag brukar liksom ha en liten sån jävel på axeln som bara säger nej för helvete det här. Men jag vet inte vad det är, om det är liksom, jag känner mig ganska bekväm med truppen på något sätt. Trots att det är dålig speltid hit och dit och det är någon skada, någon frågetecken och någon spelare som man definitivt vill ha med och så vidare. Men det är någonting med gruppen som bara så här osar, fan de löser det. Jag vet inte varför, jag så här bara känsla. Jag vet inte om jag bara vaknar på rätt sida idag också. Det kan vara en sån enkel sak.
Du känns ovanligt positiv för att vara dig. Det känns som att du brukar vara med och se orosmoment när vi pratar landslaget ändå. Och med tanke på att det känns som att det finns ett och annat
är det så fint hur orosmoment
i det här.
Negativ.
Nej, men du brukar vara skeptisk på ett liksom, rimligt sätt.
Ja, det är rätt.
Inte det här som man kan få på andra håll när det ska vara hejaklack hela tiden. Och hit och dit.
Nej, det får du inte riktigt i mig kanske.
Nej. Därför känns det ovanligt att du kliver in med en så positiv, med tanke på vad vi liksom har med oss i ryggsäcken från det tidigare VM-kvalet där man har känt, vad händer här? Mm. Vi har svårt att slå Serbien. Vi åker på en pissförlust mot Danmark på tilläggstid. Mm. Alltså, det har ju liksom inte övertygat spelmässigt under VM-kvalet så här långt. Och nu möter vi då de på pappret två tuffaste lagen i form av Danmark och Italien. Ett Danmark som vid seger mot Sverige kan boka sina biljetter, racka vägen till Rio. Det är bara att flyga över till Brasilien på en gång i så fall för deras del. Men det är också så att Italien kan vinna den här gruppen fortfarande. De kan också ta direktplatsen. Sverige kan ta direktplatsen. Det är liksom ett litet getingbo det här inför avgörandet. Och vi kliver in då med en trupp. Det är ju därför vi sitter här en onsdag och spelar in, för truppen släpptes igår eftermiddag. Och ska vi börja med det som har varit liksom en av de stora snackisarna inför truppen. Det handlar ju om mittbackskrisen. Det känns som att hela vår vår har handlat om mittbackskrisen. Det är ju en Nathalie Björn som tyvärr fortfarande saknas. Hon hade ju förhoppningar om att ha hunnit komma i så pass bra form att hon skulle vara tillgänglig för spel. Kommer finnas med hela samlingen. Hon kommer vara med och träna och sådär, köra sin rehab på plats med landslaget. Men hon är inte uttagen. Hon kommer inte spela. I backlinjen då, eller bland backarna, de uttagna, så har vi Bell Andersson, Smilla Holmberg, Amanda Ilestedt, Elma Juntila Nelhage, Hanna Lundqvist, Amanda Nildén, Sofia Reidi och Anna Sandberg.
Yay!
Mycket härligt att se Anna Sandberg tillbaka i landslagstruppen. Var ju med i början av Tonys tid. Given i startelvan. Men på mittbacksfronten, där är det ju lite skakigt, va?
Mm.
För vi har en Elma Juntila Nelhage som inte har spelat sedan de senaste landskamperna. Och det beror inte enbart på att hon har blivit bänkad i Lyon. Utan det handlar ju också om att hon har haft en skadekänning och var inte ens med i truppen i Champions League-finalen här i helgen. Och jag blev väldigt orolig när jag pratade med Tony Gustafsson efter för att diskutera hur läget är kring Elma Juntila Nelhage, som ju ändå har blivit en av våra viktigaste i backlinjen utifrån att ja, men dels då Tony Gustafssons numera klassiska begrepp, lagdelskapten för den här backlinjen. Hon har startat 7 av 8 landskamper under Tony Gustafsson. Hon är en av de bärande pjäserna. Och han säger att ja, vi är ungefär samma läge som med Johanna Rytting Kaneryd under senaste samlingen. A.k.a. Johanna Rytting Kaneryd var absolut inte redo att spela en minut i den första matchen. Hoppade in i den andra.
Hmm.
Då känner jag bara, jaha.
Alltså nej, det osäger ju inte självsäkerhet.
Nej, det känns ju inte som
min
att,
optimism.
Att hon är spelduglig mot Danmark till att börja med. Möjligtvis då mot Italien, men sen är det också då en mittback, alltså till skillnad från så Johanna Rytting Kaneryd kan du slänga in i slutet för att få en positiv injektion. Du slänger ju inte in en mittback på slutet för att få en positiv injektion. Så möjligtvis om du ska försvara på något vis.
Jag tänkte att du går till en femma eller någonting sånt.
Ja, det kan ju vara det som alternativet. Mm. Men
nej,
det känns lite oroväckande. Och tittar man då vad vi har, så har vi ju Bell Andersson. Vi har Amanda Ilestedt.
Ja.
Det känns väl som att det blir vårt mittbackspar mot Danmark i så fall. Visst, ja. Hanna Lundqvist kan kliva in som mittback.
Alltså jag ser
Sofia Reidi kan det.
Ja, exakt.
Amanda Nildén kan det också enligt Tony Gustafsson. Hon har gjort det jättebra,
ja,
i Tottenham.
Men alltså det här med att kunna munna. Alltså, det är ju en sak att en spelare kan behärska en ny position. Men det är en annan sak att vara tipptopp på den positionen. Alltså för mig är det egentligen bara Nathalie Björn som jag skulle kunna säga. Hon kan figurera på alla positioner förutom kanske om man hade satt henne på en ytterforward i ett rakt spel. Där hade jag kanske inte satt henne. Men hon hade till och med kunnat vara fel en forward. Alltså så pass bra är hon, så pass skicklig är hon. Men de andra spelarna tycker jag har så utpräglade liksom styrkor som inte är helt överförbara. Jag vet att Lundqvist ändå har figurerat på defensiv mittfält. Han tycker att hon kan spela mittback, men jag ser inte det riktigt. Och ska man hålla på med nödlösningar i ett så här viktigt kval? För jag vill ändå trycka på att jag tycker att det är viktigt att man går för första platsen. Jag tycker inte att man ska liksom prata om ens att det finns fallskärmar, för att jag vill inte ha den mentaliteten i ett landslag. Jag tycker att det ska vara det här, vi går för det. Och då är jag inte jättepositiv kanske då till att man har massa så här, ja men om så skulle man kunna, nej, då är det Bella och då är det Ilestedt. Då får de lösa det. Sen har ju de typ spelat 0 minuter ihop skulle jag säga. Alltså det är väl typ ingenting de har. Jag kan inte minnas en enda landskamp där de har ju inte startat ihop. Och kanske att Ilestedt har kommit in. Och nej, nu blir jag lite osäker. Jag ska inte sätta dig på pumpen här heller. Men jag bara funderar högt. Alltså de har knappt spelat minuter ihop. Så att det blir också så här. Ja, då ska ni snabbt hitta den kemin. Det känns ju sådär. Men det löser de säkert. För jag har ju tippat att Sverige löser detta. Så att
du är otroligt positiv inför detta. Det uppskattar jag. Men just där så känns det ju som, sen samtidigt, vi har haft mittbackskris gång på gång med det här landslaget under Tony Gustafsson. Han har ju inte haft det lätt i och med att Nathalie Björn, som är en självklar ledare i det här laget. Jag menar, det är ju också därför hon kommer komma dit och vara där och göra sin träning. Alltså för att finnas med runt gruppen, att kunna vara med i omklädningsrummet för... Jag gissar att hon kommer komma ner i halvtid också och vara med och snacka. Och sådär.
Det är sjukt som den... viktigt om man tänker förlängningen till VM. Alltså så att hon inte ska hamna utanför kemin i gruppen. Och lite som jag tror Dejan Kulusevski kände inför att förhoppning att någonstans kunna komma med till VM, vilket var väldigt naivt. Men där får man väl ändå säga att han grep tag i det halmstrået som fanns. Nu tycker jag inte att det är ett halmstrå att Björn kommer med.
Nej, tvärtom. Där är vi ju glada förebyggande. Nathalie Björna i den sitsen hon är, och att det VM som Sverige kvalar till på damsidan är ett år bort. Man vill ju ha alla de bästa tillgängliga tills dess. Apropå det så kan vi ju också notera en grej som vi har diskuterat lite tidigare. Kosovare Asllani, hennes framtid. Vi kommer prata lite silly season sen. Jag såg att vi här på Sportbladet bland annat pratade om Alexia Putellas. Ska hon ersätta Kosovare Asllani? Det återkommer vi till, men Kosovare Asllani satt ju på ett kontrakt som gick ut nu. Hur ser hon på framtiden? Vi har funderat på, kommer liksom det här vara en karriärdödande skada för hennes del? Vi var väl båda inne på att vi inte tror det, utan att det snarare kommer att elda på henne att komma tillbaka. Och hon är ju extrem i sin rehab, lägger upp hur mycket som helst och postar för att också liksom motivera andra och dokumenterar allt hon kan.
Och säkert sig själv också motivera, exakt. Bara få ge en svar hela tiden, känna att man existerar liksom.
Ja, och det gör hon ju. Hon kommer också att dyka upp i samband med den här landslagssamlingen. Hon kommer att komma till matchen mot Italien och vara med på dagen innan och under den matchen. Och det får jag nog känna att den karriären ain't over.
Nej, det är ju också en signal. Och där är kanske lite mer jämförbart med Dejan egentligen. För att det är ju liksom en sån så utpräglad ledare i gruppen. Och då, alltså jag tycker bara det är positivt i det här läget. Jag har ändå sagt när det kommer till Dejan att jag tycker att det har kanske inte hemma i VM. Det under kvalet absolut, där det fanns ändå någon tro. Men nu som vi är inne på, det är så lång tid tills damerna ska spela sitt VM. Så att nu handlar det egentligen bara om att göra den här gruppen så stark som möjligt och bygga banden. Och framförallt det vi alltid berömt landslaget om, det är ju att de har känns som en familj, varit väloljade, har tagit hand om varandra, och det måste man ju hela tiden ha en fanbärare, och det har du ju Björn, du har det i Kosovare, och då tycker jag det känns jättevettigt att de är i periferin, även om det bara är vid små stötar.
Och det är ju kanske då en signal om att hon gärna är med på ett VM nästa år, också ett sätt kanske för att se till att hon håller kvar i den där motivationen att få komma in i det här gänget, om än bara en kort liten vända. Nathalie Björn ska ju som sagt vara med hela tiden enligt Tony Gustafsson. Kosovare Asllani är inne i en så intensiv del av sin rehabperiod, en så viktig del, så att hon kommer bara komma en liten sväng, men hon kommer likväl vara med. Jag kom på en grej till apropå backar, för det har ju diskuterats i och med att det har varit osäkert kring en sån som Elma Junttila Nelhag. Från Hammarbyhåll har jag hört många supportrar som vill se en Alice Karlsson i en landslagstrupp. Det känns ju dock som att det var ganska farfetched. Förstår att många hammarbyare drömmer om det. Såklart att Alice Karlsson själv också drömmer om det. Men det känns ju som att det logiska valet i ett sånt fall, alltså hade du behövt plocka in någon, hade det inte varit typ Josefin Rybrink, så hade jag ju, alltså hade jag varit Josefin Rybrink då, så vet jag inte vad jag hade gjort. Jag menar, hon har varit med som träningsspelare.
Exakt.
Under de senaste samlingarna. Hon har ändå varit inne i den miljön. Hon har också erfarenheten, för det ska man inte förringa i landslagssammanhang, att ha varit med i ett U23, varit med lite i liksom hur man tänker, hur man spelar. Det är ju ofta så de plockar upp spelare. Det är sällan de plockar in någon rakt utifrån in i ett A-landslag. För du ska ganska snabbt komma in i principerna för ett landslag. Och nu är vi i en samling som, med läget som det har varit, så känns det här som en kort samling. Det har ju, det är ju vad som tidigare var normalt med 9 dagar. Men tidigare har de ju varit samlade 12 dagar. Alltså de kommer inte ha så mycket tid på sig att pränta in saker inför de här matcherna. Så att Tony Gustafsson var ju på så sätt nöjd med att det var 2 lag som man har mött ganska nyligen som man möter.
Ja, och jag håller med om det där. Så någonstans så har vi ju ett U23 av anledningen att kunna hitta den röda tråden, och de jobbar än mycket närmare nu än vad de tidigare gjort, och det trycker de ju mycket på, att det, liksom, det ska vara en väldigt hård förankring där, och det ska också vara, alltså verkligen, ska säga, steget däremellan. Alltså tänker på en sån som Wangerheim, att det kanske inte känns jättekul att inte vara med i ett A-landslag, men att det ska finnas liksom så här, ja, men jag är inte helt bortblockad. Nu har jag faktiskt inte U23s uttagning i huvudet, men oaktat det, för mig är det liksom fortfarande så här att det måste finnas någon realism i det. Sen har man ju vissa spelare som kanske mer spetsspelare offensivt, skulle jag nog kunna säga, om de bländar en säsong, så tycker inte jag det är konstigt att man säger så här, ja men fan, vi testar, för det kan ändå få en fin effekt. Men vi ser ju bara hur svårt det är för en sån som IJ att slå sig in, och då har hon ändå varit runt landslaget. Alltså ta Bennison, alltså herregud, hon har varit med.
Hon har vuxit upp i det här landslaget.
Det har hon, och jag menar, fortfarande är det lite som att man undrar så här, när ska hon få chansen då, eller är det bara så här kanske? Så skitsamma, jag snör in här på något helt annat, men i stund, alltså så här, jag tycker Alice Karlsson har varit så viktig för Hammarby, ju att
ja, det kan man inte ta ifrån henne,
men att det skulle vara första valet i ett sånt här läge, när man ändå pratar om att man måste få stabilitet och kontinuitet, då tycker jag att den känns lite långsökt, som du är inne på också. Men Rybrink, där får man ju också så här, jag har inte riktigt koll på exakt, jag har inte följt henne på det sättet i Women's Super League heller, men hon lämnar ju av en anledning också, det har ju inte varit en fullträff, så att ja, man vet inte riktigt status, så att jag ska väl inte heller hamna där.
Nej, det enda vi vet därmed är ju att hon som sagt har varit med och varit, exakt, den här träningsspelaren under inledningar av samlingar och sådär, när de behöver vara några fler, för att det kan finnas de som har skavanker till exempel. Vi får se om de tar in träningsspelare även den här samlingen, i och med att till exempel Elma inte kommer kunna vara med och matcha i början av de här träningarna som man har. Så det återstår att se. Jag hade jag skulle bara säga det, med för att jag har pratat lite med personer som har erfarenhet och har varit förbundskapten tidigare, och som lite har varit inne på att en sak man inte tänker på när man är utanför, som vi som gärna sitter och slår på trumman och bara, hallå, titta, den här som har slagit igenom precis, ta med den. Med hur svårt det kan vara att bara kasta in någon, och just det som det har blivit lite diskussioner kring när det gäller herrarnas VM-trupp, just att det inte handlar om att alltid ta ut de 23 bästa spelarna, eller 26 då i herrarnas VM-trupps fall, utan den bästa gruppen, truppen som kan prestera ihop, och där det blir naturligt. Det är klart att man ska ha så bra spelare med som möjligt, men det gäller också att ha en grupp som fungerar, att det inte kommer skava för mycket under för lång tid, och också då att när man kommer in, att det inte är helt rätt alltid med nya principer och sådär. Så är det till ett mästerskap, ja, då kanske man väljer the safe choice istället, som man vet har varit med, som vet hur det funkar i och runt, än någon som man inte vet hur de är som personer, inte vet om de kommer funka riktigt i systemet och så vidare. Så att det vet jag flera som är och har varit förbundskaptener som har påpekat, att det är inte alltid så lätt att bara slänga in det där succénamnet som alla ropar efter i sammanhang när det kommer till landslag, speciellt nu när det inte finns träningslandskamper typ.
Nej. Nej, men det tar mig till en tanke om att jag kanske i så fall hade också önskat att det var, fanns utrymme för att just våga sätta in de spelarna, alltså hur man hanterar det som ledare. För det är ju egentligen det handlar om, att när du beskriver det, nu är det liksom ingen shade mot någon, men när du beskriver det du säger nu, så tänker jag ju oaktat på, då handlar det om att minska problem för en själv som förbundskapten som man inte vill hantera. Och problem är ju rätt fel ord, för jag tror inte att någon spelare som är med i landslaget är ett problem, utan snarare så tycker jag det handlar om att vara så öppen för a bright spark, att den får lov att ta lite plats, att det inte behöver vara smooth sailing hela tiden. Jag tror att i svensk kultur är vi så jäkla rädda för att det skaver. Jag menar, vi är alla uppvuxna i den som bor och verkar i Sverige, och det tycker jag blir mer och mer påtagligt att, ja men vänta, vi vill inte att det ska skava, så vi bara tar bort saker istället för att välkomna saker och bara så här, aha, man kan tänka så också, och man kan faktiskt bli bättre av att det blir en helt annan influens än det som har varit röda tråden. Jag förstår, alltså så här, ungdomslandslaget var det ju lite samma sak för mig. Där var det ju tydligt att det handlar ju om att skapa en grupp som verkligen tyckte om varandra, och som du är inne på, det var inte alltid de bästa spelarna som fick ens bli uttagna eller ens fick spela. Så det är ju också en del i psykologin av fotboll, men jag tycker det är lite för mycket av varan att man är så livrädd för att någon ska tycka, ha en fis på tvären. Alltså så här, det är inte livsfarligt att någon blir sur. Vi kan överleva det, tro mig. Det är bara att skaka av sig det. Det är så roligt, jag hade, nu har jag kommit sidetrack, men när jag spelade i USA så jag brukar inte ha problem med folk, men det var en spelare som vi kom verkligen inte överens. Men hon var mittback och jag var ytterback, och vi spelade så jävla bra ihop. Men vi pratade inte en sekund utanför planen. Alltså vi kunde inte tåla varandra. Men på planen var det som, alltså det är ingen som hade märkt att vi inte tyckte om varandra. Och det är lite det jag, så här, jag saknar kanske lite det i svensk kultur, där jag är väldigt influerad av den amerikanska, att så här, get business done. Det är inte livsfarligt att inte gilla varandra. Det är helt okej så länge du är professionell när det väl gäller. Och det tycker jag man ibland tar bort från spelarna, att de har all kapacitet att klara den professionalismen. Sen så som du säger, över en turnering, många veckor, du vill ju inte att det ska gnissla, du vill ju inte att någon ska liksom prata skit om någon eller sådär. Så det är en annan sak. Men det tror jag inte någon som vi berör eller pratar om i den här podden skulle göra. Så att ja, jag vet inte. Men det var ett ämne för sig.
Ja, nej, men mer där att det kan ju handla om att det kommer in folk som kommer in med stora förväntningar om att känna att jag bara var given i en startelva, och så visade sig att du är spelare 23. Hur man hanterar det, och det är ju såklart en ledarskapsfråga också, att se till att det landar på rätt sätt i så fall, och att man kan få ut det där lilla extra. För det är ju många av den typen av spel som man kanske vill ha som en joker som kastas in. Alltså jag menar, i det landslag som vi snackar om nu, så har ju Rosa Kafaji hamnat ganska mycket i en sån roll, att det har funnits många som tycker att hon borde vara given i en startelva, så även hon själv givetvis. Och allt annat hade ju varit konstigt. Alltså jag menar, du ska ju kliva in med den ambitionen och det målet, och då gäller det ju att hantera vad händer med henne när det inte är verkligheten att hon har varit en startspelare. Hur får man henne att ändå kunna blixtra till att man får ut det allra, allra bästa av Rosa Kafaji i landslaget? För att jag menar, vi vet ju vilken briljant fotbollsspelare hon är och vad hon kan göra.
Och också där, återigen, tillåt henne då ha all det temperament som hon eventuellt har. Jag vet inte, det jag bara säger, att om det nu är det som är grejen. Alltså att du vill ju fortfarande ha tävlingsmänniskor i miljön. Du vill ju ha att då spelare 23 ska trigga spelare 1. För att du vill ju att det ska vara en miljö där det är konkurrens. Och det har jag ju faktiskt suttit på tidigare och sagt, att ibland tycker jag ju nästan att det är för mysigt i landslagssammanhang. Att det är för mycket familj och gosigt. Det blir inte riktigt den här nerven att nu jag ska ta den här jävla platsen. Jag älskar det med en sån som Rosa, att hon tycker att hon ska starta och hon agerar därefter. Det är inte fel att visa besvikelse. Alltså man kan vara lika glad för sitt lag. Tro mig, du kan vinna en match och vara skitbesviken själv för att du inte har varit en del av den produkten. Du vet att du är en del av laget, men du kan fortfarande glädjas åt dina lagkamrater. Det är helt möjligt att ha två tankar i huvudet samtidigt och två känslor. Och det tror jag många utifrån kanske inte fattar, att men man måste vara så helt 100% lyrisk. Men då tar vi tillbaka till Josoba. Sverige har blivit utslagna Nations League, eller förlorat mot Spanien, och hon går runt och är otroligt jävla glad, för hon har ju fått Aitana Bonmatis tröja. Men hallå Sverige, har ju, alltså, ni har ju förlorat. Och det är där jag menar. Du måste kunna tillåta henne vara lika glad för det där. Samtidigt som jag är helt övertygad om att hon fattar att nej men shit, alltså, vi har förlorat en match. Det är klart att jag är besviken.
Ja, ja, hon var ju extremt besviken. Exakt. Över själva förlusten.
Precis, och, och det är där jag tror jag, återigen jag påminner om att så här, om Rosa blir pissed off att hon inte får speltid. Det är inte hela världen. För hon kommer gå upp på hästen igen. Hon kommer bara bli bättre. Och förhoppningsvis tillföra ännu mer till träningar. Och eventuella inhopp om hon inte startar. Så jag bara lägger den där. Att så här, var inte så jäkla rädda för att det skaver.
Nej, för ett litet sidetrack här. I mitt lilla jobb så bevakar jag ju andra idrotter också ibland. Och de senaste veckorna så har jag suttit och pratat hockey i SHL-programmet med folk som är experter på hockey. Till skillnad från mig. Jag sitter mest och ställer frågor. Låter dem lära mig en massa spännande saker. Och jag tycker alltid det är kul att få in influenser från andra idrotter. Och just lagidrotter, mentaliteten. För där har vi haft Staffan Kronvall som är expert på TV4. Som är tidigare hockeyspelare. Han har tryckt extremt mycket på. För att det är ju program där vi sitter och pratar om men lagbygget inför nästa säsong. Och så vidare. Hur ska det här laget göra för att växla upp? Och jada jada. Och det har handlat ganska många gånger om att det finns de här stjärnorna som är bekväma i laget, som är de äldre, som är kulturbärare och så vidare. Men vikten av att ha de unga hungriga som vill ta deras exakt platser, att trycka på i träning, att liksom se till att höja intensiteten så att inte de som är så himla bara blir bekväma i situationen, utan att man faktiskt måste pusha varandra för ett bra lag. Sen det är klart, det är olika från klubblag och landslag och hit och dit, hur mycket man kan trigga varandra i vardagen och så vidare. Men jag tycker ändå att det där är en poäng som man ibland glömmer bort. Mixen är ju otroligt viktig och att det finns det unga hungriga som gud, vill ja ta sig fram och vill.
Du vet, jag tror att alla som lyssnar kan bara gå till sig själva. Nu blir det väldigt filosofiskt och psykologiskt här i podden idag, men jag tycker det är ju en av mina favoritämnen ändå. Vilket jobb du än har så kan du relatera till detta. Du kanske inte gillar att det kommer konkurrens, men det får dig att agera på någonting. Sen kan du själv välja hur du agerar, om du använder det som något negativt eller positivt. Men jag menar, vår bransch är definitivt, det kommer ju nya röster hela tiden. Och för mig är det ju också så här, ja, men bra, hur ska jag skruva på mig? Vad ska jag landa med i någonting? Alltså det handlar ju hela tiden om en självreflektion och det kräver en utveckling. Så att jag bara välkomnar det och såklart det kan man bli så här, åh gud, vad händer nu? Vad händer nu? Ja men bra, jag är på tårna. Så att, nej, intressant.
Ja, vi sätter punkt för fotbollsfilosofiska rummet där och ska alldeles strax gå vidare till mittfältare och anfallare. Ja, nu har vi pratat om en del annat än truppen. Vi har inte kommit igenom hela truppen ens än, men jag hoppas att ni uppskattar att vi sidetrackar ibland också. För att så funkar vi. Det går inte annars. Ni ska bara höra när vi själva, eller när vi pratar i telefon. Det tar liksom aldrig slut. Så. Vidare till mittfältare och anfallare. Och här har vi två anmärkningsvärda saker. Det som skapade de största rubrikerna efter truppsläppet handlar ju såklart om Rebecka Blomqvist petad. Och det är ju ganska hårt med tanke på att spola tillbaka till förra samlingen. Spola tillbaka till Danmarks matchen. Hon startade den matchen. Hon går från att vara en startspelare till att inte ens vara en av de 23.
Ja, och jag förstår ju alltså för hennes del att det måste kännas otroligt tungt och jobbigt. Tyvärr, från mitt perspektiv så tycker jag inte hon har tagit chansen alltid när hon har fått den. Hon är alltid en injektion, hon är alltid en energisk kraft, men det är inte tillräckligt tycker jag att vara just det, utan man måste kunna gå in och ändra matchbilder, och jag upplever inte att hon har haft det senaste tiden. Det var mer egentligen när hon kom upp som jag upplevde att shit, när Blomqvist kom in, då satan hände det någonting. Det har hon tappat lite. Av olika anledningar säkerligen. Men oaktat det så tycker jag inte den var så chockerande. För om det skulle varit någon som jag hade plockat från den truppen för att till exempel då göra plats för en Anna Anvegård, så hade det varit Blomqvist. Det låter hårt, men det är så jag ser på det. Jag tycker att, återigen, jag har sagt det tidigare, men för mig är det befängt att inte Anvegård tar sig in i den här truppen. Och nu har jag haft skadeproblematik. Kanske är det det som ligger till grund. Det kan jag inte svara på. Du kanske har ett bättre svar än vad jag har.
Det är Tony Gustafsson sa när jag tog upp frågan om han Anvegård, för det är ju såklart den andra anmärkningsvärda grejen när det kommer till mittfältare och anfallare. Det är ingen annan Anvegård med i den här truppen. Det är inte så att petningen av Rebecca Blomqvist gjorde plats för Anna Anvegård, utan det var ju så att Anna Sandberg är den som kommer in. Man tar alltså in en försvarare till, kanske logiskt i och med backkrisen.
Säkert.
Det återkommer vi till om en liten stund. Men just vad gäller Anvegård så sa han ju att det var olyckligt att skadan kom när den kom efter det hon gjorde i Europacup-finalerna. Samtidigt så sa han att hon är fullt uttagningsbar. Hon fanns med i Häckens trupp senast. Han räknar med att hon kommer spela i veckan. De har ju matcher den här veckan, till exempel ikväll när de möter AIK samma dag som vi spelar in det här. Så att, ja, hon var ju uttagningsbar. Hon hade kunnat spela.
Alltså, som journalist när du sitter och har ett tvetydigt svar så där, när du får verkligen å ena sidan och andra sidan, blir du inte så här jäkligt sugen på bara så här, men nu står du emot dig själv?
Jo, väldigt så. Sen så har man ju alltid begränsad tid i
såklart. Ja, nej,
de
får ju bara x antal frågor och så där. Ja.
Så att man hinner ju inte ifrågasätta allt. Däremot ifrågasatte jag ju då till honom också bara, men därför han pratar ju ofta, väldigt ofta om relationerna spelarna har, och det är ju få relationer det har pratat så mycket om i landslagssammanhang som Monica Josebaugh och Felicia Skröder. Men jag menar, ska du se vad som leder fram till målen i Häcken så är det ju relationen Anna Anvegård och Felicia Skröder som är det som har gjort de flesta målen. Alltså, vi har ju sett deras connection, deras briljans en hel del, och med tanke på att vi befinner oss i ett läge där Felicia Skröder fortfarande inte har gjort sitt första landslagsmål, så kanske det hade kunnat vara värt också att få in, bara för att också släppa den spärren, så bli av med den nollan så att det inte är något snack om det längre sen. För att så länge hon inte har gjort mål så kommer det att nämnas att den här spelaren som är så bra trots att hon är så ung, hon har fortfarande inte gjort mål. Han pratade om att hon gjorde sin bästa landskamp mot Danmark, att hon hade kunnat göra hattrick där. Hade kunnat. Bollen gick inte in. Visst, det fanns absolut tre chanser, kanske fler, där det mycket väl hade kunnat bli mål, men det blev inte mål. Och att bli av med den där mentala spärren, bra ju förr desto bättre, så att säga.
Nej, och det som du är inne på där, liksom att den kanske inte är lika, så att säga, långsökt, och Anna Anvegård har varit med tidigare, hon vet vad som gäller i landslagssammanhang, och nu visar hon också en otrolig form tillsammans då med sina lagkamrater. Så att den är fortfarande en gåta för mig, och framförallt så kan jag ogilla det svaret då när man säger å ena sidan så kom den olägligt och å andra sidan är hon uttagningsbar. So which is it? Det sånt skaver för mig, jag sånt kliar hela kroppen. Jag förstår ju att det återigen då handlar säkert om att man inte vill skapa nya rokader, man vill kanske behålla så mycket som möjligt förutsägbart. Och återigen tillbaka till det du nämnde precis här dessförinnan, att man adderar ju faktiskt en försvarsspelare från senaste uttagningen. Otroligtvis då för att man vill ha backup på just med möjligheter om nu Juntela Nelhage inte är fullt frisk.
För samtidigt då, behöver du ha så många alternativ som inte är inom citationstecken halvdanna, men det är ju alltså de som är uttagna i övrigt, det är ju spelare som i grunden är ytterbackar, som då ska flytta in som mittbackar. Behöver du ha tre stycken där som du ska kunna välja mellan som ett alternativ? Hade det inte räckt med två i alla fall? Får vi räkna med att Amanda Ilestedt och Bella Andersson är vårt mittbackspar om Elma Juntila Nelhage inte är tillgänglig? Då har du Hanna Lundqvist du kan sätta in. Du har en Amanda Nildén du kan sätta in. Du har en Sofia Ridi du kan sätta in. Enligt då liksom de som Tony Gustafsson har pratat om som mittbackar. Behöver du verkligen ha tre till som backups? Visst, sen är de backups på ytterbackspositionen också. Men jag hade ju kunnat tycka att det kunde räckt med två där och hade tagit in Anna Anvegård istället.
Ja, men det...
I den här truppen ja. För att man har sett vad Anna Anvegård kan göra under den här våren. Man vet, precis som du säger, dels hennes connection med Felicia Skröder. Hon har varit i landslagssammanhang tidigare. Hon känner en hel del av de här spelarna. Alltså, hon håller på den nivån jag hade velat se henne. För det är också det. Senaste samlingen pratade ju Tony Gustafsson som att istället för Kosovare Asllani tar vi in Beata Olsson.
Mm.
Jag vill ha med Beata Olsson i truppen, ja, men hon är inte Kosovare Asllani.
Nej, nej, långt ifrån.
Utan hon ska ju vara en nia.
Verkligen.
Hon ska inte in i tia-rollen. Vi har Rosa Kafaji som känns naturlig i den rollen. Vi hade haft en annan Anvegård som känns naturlig i den rollen. Sen så är det ju så, ja men du kan spela Evelyn Idje där. Du kan spela Felicia Skröder där. Och nu är de ju eld och lågor över Felicia Skröders match mot Danmark. Så att det är förmodligen där vi kommer se Felicia Skröder i de här matcherna. Också för att få in både henne och Stina Blackstenius i en elva. Men jag hade ju tyckt att det känns mer naturligt att ha en annan övergård i den här truppen som ett alternativ som tia. För att också, nu känns det lite som att man vill ha med flera av de bästa spelarna, även om de alla spelar på samma position. Att alla är nio, inga problem. Kom här, ni får vara med. Så hittar vi en liten plats till er i den här startuppställningen eller liksom i truppen. Vi löser det. Kom här nu bara, vi tar in hur många nio som helst och så tar vi med oss massa ytterbackar som också kan spela mittbackar. Mm. Och, ja, det känns som att det är få ganska renodlade och visst, det är kanske så Tony Gustafsson vill ha det, men nej. Ja, det skaver lite.
Det återstår att se liksom vad slutresultatet av allt detta blir och hur de används. Men jag tror att det är så enkelt som att om nedlaget är så ett stort frågetecken så känner man nog att ja, okej, men om man ska vaska en position.
Men behöver du ha både hängslen och livrem och allt? Och,
ja, men säg att någon alltså säger att Ilestedt går sönder då. Och helt plötsligt så måste du byta Smilla och du måste byta Sandberg. Vad gör du då?
Ja, i en och samma match, då kan det bli lite
katastrof. Och om vi säger att de en går sönder i första matchen, men du behöver rotera totalt i andra. Alltså, så här, jag kan köpa att man har lite hängsler i den på den positionen, men då kanske är största frågan egentligen, varför ska ju inte Renélag vara med överhuvudtaget om hon skapar ett sånt, liksom, en sån frågetecken? Ska man inte då sätta in en frisk spelare som kan gå fullt och så får Renélag också, precis som Björn och Kosovare, hon kan vara med, men hon behöver inte kanske vara en del av den truppen då för att bara eliminera det, men det är för att vi vill in Anvegård så mycket. Det är så,
ja,
vi
men också ut. Lite så, du hade ju kunnat ha, om man vet att Juntila Nelhage inte kan spela en minut mot Danmark, ta ut 24 personer i den här truppen, sätt Juntila Nelhage på läktaren i den matchen och ha någon annan på bänken i den matchen.
Ja.
Det har vi ju sett hända förr. Att man har haft 24 eller 25 spelare, att några får sitta på läktaren under match. Det hade inte varit konstigt. Så nej.
Summa summarum, vi förstår fortfarande inte varför Anvegård inte
med. Punkt. Verkligen inte. Jag tycker fortfarande lite att det är tjänstefel att inte ta med en annan Anvegård som har visat upp det hon har gjort. Jag börjar undra, vad mer ska hon göra för att...
Det är många som undrar med. Det.
Mm.
Och den här gången tycker jag inte det handlar om så här, åh, ni raljerar utifrån, ni fattar inte, lalala. Alltså, vad mer ska människan göra för att ta sig in i ett landslag? Den som vet, återkom.
Okej, en sista grej om landslaget innan vi måste gå vidare och få in med något annat i det här programmet. Så kommer det ju så sakta, smygande bygga upp den där diskussionen som vi har haft så många gånger i så många poddavsnitt.
Jag vet hur det går.
Målvaktsfrågan. För Zecira Musovic tillbaka. Och får mer och mer speltid, börjar hitta mer och mer tillbaka till matchform, timing och så vidare. Och så har vi då Jennifer Falk som fortfarande inte lika solklart från Tony Gustafsson att hon är etta. Han sa det inte lika mycket så, hugga i sten den här gången som han gjorde inför förra samlingen, att hon är vår uttalade etta. Sen så var det väl ändå så att liksom... Ja, möjligtvis att han sa fortfarande att hon är detta, men det var liksom verkligen inte med samma självklarhet och pondus och så, men meningen var verkligen hon kommer stå den här samlingen. Det var det man fick med sig, men det var inte så att det är för alltid, utan man börjar känna att nu kommer Musovic och flåsar i nacken där igen.
Ja, med all rätt på det viset. Man ska ju ändå ha med sig att hon har 9 månaders bebis. Och kroppen tar ju tid att återhämta sig, i synnerhet om du som målvakt ska slänga dig ner och explodera upp i ett kryss för att rädda en boll. Jag tycker att Mosovic har visat, vi har varit inne på det när de mötte Häcken, storklassräddning. Hon gör en otrolig, alltså kanske säsongens räddning mot AIK. Vi ska komma in på den matchen sen. Men hon har också en liten tveksam ingripande på 2-2-målet som AIK gör, där hon inte riktigt hinner ner, kanske borde ha använt en fot. Och det är ju lite just den här explosiviteten som inte riktigt är där ännu, med all förståelse. Så att jag tror liksom ändå att det är naturligt att Falk ska vara nummer ett. Men att Mosovic inte är långt borta, det är hon inte. Men återigen, konkurrensen är nyttig och Cecira är inte en spelare som, jag ska inte säga acceptera, för det är väl ingen spelare, men hon är inte bara där for the ride. Så med det sagt så tycker jag det är bara välkommet att det är den typen av, vad ska man säga, ja men jakt.
Ja, dynamiken, konkurrenssituationen som vi pratade om tidigare, den är på väg tillbaka på målvaktsfronten. Med det sagt så stänger vi landslaget för nu. Vi har två väldigt viktiga VM-kvalmatcher. Sverige kan ta en direkt plats till Brasilien. Det kommer vi givetvis att prata mycket mer om. Samlingen inleds nästa vecka, så då lär det väl bli mycket, mycket snack om det som väntar. Men med det sagt så ska vi ta och snacka lite silly season till att börja med. För när vi spelar in så har det ju inte ens gått ett dygn sedan den stora bomben ändå slog ner. För det får vi ju säga att det är, även om det har ryktats ganska länge om att Alexia Putellas kan vara på väg bort från Barcelona. Nu är det klart, efter 14 år kommer hon att lämna Barcelona, och ryktena om London City Lionesses blir bara ihärdigare och ihärdigare. Jag nämnde att hon kanske, eller att vi hade med i vår text att hon kanske ersätter Kosovare Asllani. Det kan ju också bli som så att man kan se henne som en ersättare till Julia Roddar, som har fått lämna på det där mittfältet redan. Det är ett skifte så att säga om man byter ut en sån som Julia Roddar på ett mittfält mot en Alexia Putellas. Det är ju liksom vem man än byter ut när Alexia Putellas kommer in. Vi vet inte om det blir där än. Det har också funnits uppgift om att en WSL kan vara på tapeten för Alexia Putellas. Men jag noterade en sak i samband med Champions League-finalen här i helgen. Och det var det faktum hur mycket Alexia Putellas har jobbat upp sin engelska. Så att hon ska till ett land där du pratar engelska känns ganska givet. För jag minns, det var finalen i fjol i Portugal när Barcelona skulle ställas mot Arsenal. Och på podiet sitter Putellas och Bonmati för Barcelona. Och Putellas, jag tror att hon kanske eventuellt svarade på någon fråga på engelska. Men sen när det kom en annan som någon ville ha svar på engelska och adresserade till Alexia, så var hon så att nej, den får Aitana ta. Mm. Och så svarade Aitana på den som då är bättre på engelska. Och Alexia har ju flera gånger liksom nekat intervjuer på engelska och så vidare genom åren, för att hon inte har känt sig helt säker på språket, inte känt sig bekväm. Och varför ska man hålla på att lära sig det om man ändå spelar i Spanien, kommer därifrån och är en världsstjärna? Men det var någon intervju jag såg efter den här Champions League-finalen där hon står och pratar engelska och gör det relativt obekvämt, så att den har hon jobbat på det senaste året.
Ja, men det känns ju inte jätteorimligt att det är just de två ligorna det handlar om.
Allt annat hade väl faktiskt varit orimligt.
Ja, faktiskt.
Var ska du gå från Barcelona annars för att få dig en utmaning? Jag menar, visst, alltså annars så är det ju så att det ska vara pengar som lockar till en saudiliga, men det där är vi ju inte i det här fallet.
Det är där motivationen ligger heller för henne, om jag får gissa. Men det som blir så speciellt när en spelare har varit i en klubb så länge som hon har varit och vuxit upp med den, det är ju att det känns lite avigt oavsett var hon kommer att hamna. Samtidigt så är jag väldigt exalterad och förväntansfull att se henne i en annan miljö där inte allting är under hennes kontroll, där hon måste lite mer vänja sig vid kanske ett annat tempo, andra typ av medspelare som har en helt annan kvalitet kanske. Jag tror att hon har varit väldigt van också då vi både i landslagssammanhang och i Barcelona har sån extrem höjd på höger och vänster och framför bakom sig. Nu kanske hon kommer komma till ett lag där ja, men det kommer vara ett extra touch som ställer rytmen. Det kanske kommer vara en snabbhet som, oj vänta, det där blir knasigt. Alltså, och en fysik säkerligen. Jag tror mer på England än vad jag gör i USA. Av den anledningen att jag vill ha det till att alltså amerikanska ligan är fortfarande lite hoppa över mittfältet typ av spel. Medan jag tror ändå England går mer och är fortfarande väldigt byggt på att man gör sina numrär centralt. Så att jag tror hon passar bättre i England rent för att få ut hennes kvaliteter. Men som du är inne på, det är ju, finns ju andra parametrar som kan göra ett lag intressant och också säkerligen någon slags kanske ett löfte om att de ska använda henne på ett visst sätt oavsett var hon kommer. Har man en på TS i laget så bygger man runt henne, så är det bara.
Ja, och det som har ryktats i samband med London City Lionesses har ju också varit ett gigantiskt kontrakt, att en Michelle Kang som är eager att signa en. Och jag tänkte på det när jag såg bilderna från Champions League-finalen i Oslo där Michelle Kang står på en läktare. Alla andra är klädda i svart. Hon står i vitt, sticker ut. Och hon gör ju det i fotbollsvärlden. Hon sticker ut. Hon är inte rädd för att försöka ta det hon vill ha. Och det blir lite signifikativt att Poteas då slår hennes Lyon och att hon sen kanske då plockar den största stjärnan. De har ju plockat Barcelonas tränare sen tidigare, visst via Washington Spirit till Lyon, men ja, vi får väl se. Det kan ju också vara som så att det redan är presenterat och klart när du lyssnar på det här, var hon hamnar. Vi vet inte det i den här stunden. Bara en liten grej apropå att hoppa över mittfältet i USA. Så blev det ju en ganska komisk situation igår i samband med landslagsuttagningen med tanke på att det norska U23-landslaget släppte sin trupp som ska möta Sverige i Kalmar. Sen släppte Sverige sin trupp och Cassandra Bogere som spelare i Portland Thorns fanns med i båda två. Det är lite märkligt.
Tänk att hon ska som, var det?
Möta sig själv.
Möta sig själv.
De ska dessutom bo på samma hotell i Kalmar.
Oj,
så att,
ställt.
Ja. Det kan bli lite märkligt, men det är ju så då att Sverige har värvat över. Därför kan vi ju också plocka in den här på silly season. Det är tack vare Robert Vilahamn som är huvudtränare i Portland Thorns som hade pratat om med Cassandra som är uppvuxen i Sverige men som sen flyttade till Norge och därför inte riktigt har funnits på radarn här. Och hon ska då ha uttryckt, eller när de har pratat så har det kommit fram att nej, men hon hade jättegärna velat spela för Sverige. Och så ringer Vilahamn upp gänget på förbundet och berättade det här och det slutar om att man signar över henne efter lite samtal mellan henne och Magnus Wikman som U23-förbundskapten. Och papperna ska vara klara. Det ska vara som så att hon numera är svensk landslagsspelare.
Jag ser fram emot att se henne. Jag har faktiskt inte någon koll på henne sedan tidigare. Så att, jag är väldigt nyfiken. Apropå att jag tycker också att jag tycker att vi har liksom utrymme för utveckling på centrala mittfältet i ett landslag också. Så vi får se vad hon kan passa in i förlängningen, men mycket spännande.
En annan som man kan hålla lite utkik på samma tema i de här U23-landskamperna, det är ju en anfallare i det norska U23-landslaget som precis har tagit en dubbel med Roma i Italien. Det är ju en spelare som förbundet, till skillnad från då Bogera, har bra koll på, framförallt kanske med tanke på Kim Källström som är den som är chef på fotbollsavdelningen för landslagen. För ett efternamn som Dorsin känner han till mycket väl. Han och Mikael Dorsin då vann ju guld tillsammans i Djurgården back in the days. Numera spelar Mikael Dorsins dotter Freja Dorsin i Roma. Hon är ju uppvuxen i Norge. Mikael Dorsin flyttade ju dit, spelade i Rosenborg, tog över som sportchef. Efter det har lämnat den klubben nu. Freja då i Roma. Hon är uttagen i det norska U23-landslaget. Skulle ju också potentiellt kunna gå över till det svenska om det vill sig. Men det är väl då kanske en position där vi har lite större konkurrens.
Ja, och, alltså, nu såg jag henne när jag var med ungdomslandslaget och var som bevakare. Så då spelade jag Freja och hon var ju otrolig redan vad blir det, 2 år sedan eller 1 år sedan. Väldigt tidigt utvecklat skulle jag säga. Har en sån här cutthroat, lite Ada Hegerberg-aura. Men också kanske mer åt en, liksom, en Skröder Stina-aura. Så det är ju det är den typen av forward. Så att, sen har ju hon... Ja, nej, så att med det sagt så känns det som att hon kanske också drömmer om att få bli nästa i Norge. Det är ju inte omöjligt att hon ser att den möjligheten är kanske större. Men det här är ju alltså så här, ja, nej, jag tror inte det är på den positionen jag känner så här, ja, låt oss värva in. Men oaktat, det är alltid kul med lite sådana snackisar. Och hon har ju varit på tapeten ett tag.
Det har diskuterats tidigare, apropå om det är en spelare värd att få över. Hon är ju då 19, precis som Felicia Skröder, men född året senare. Hon har hunnit fylla år. Så att det är ju en spelare att också hålla koll på i de här landskamperna. Det blir ju Sverige-Norge först ut bland U23-landskamperna. Apropå då Felicia Skröder, så är hon kanske namnet på allas läppar under det här transferfönstret. Vi har en Banisho som det var snack om, men som under Manchester Citys firande berättade att she's staying. Det har pratats om att hon kunde vara aktuell för Chelsea, att de skulle gå för henne. De har ju en lucka i och med att Sam Kerr lämnar. De behöver en ny stjärna på den positionen. Skulle då vara intresserad av Banisho, men varför skulle Banisho flytta? Det började ju också komma ut så här bilder på Manchester Citys nya träningsanläggning som de har lagt väldigt mycket pengar på. Och där såg ju också fansen som ett tecken att det fanns ju en plats där det stod Banisho på. Som man kände att okej, hon ska vara här. Mm. Låt oss hålla fast vid henne. Och ja, hon stannar ju där. Det gör ju att de två klubbar som det har pratats mest om att de ska visa ett intresse, det är Real Madrid och det är Chelsea. Och oj vad man vill se henne i Chelsea, känner jag.
Ja, ja, men jag tror det är den hyllan. Man måste passa in henne. Allt annat tycker jag vore konstigt. Så är det också intressant med Chelsea, som jag tror är lite mer i rullning på något sätt. Och man försöker nog fundera kring vad kommer göra oss som mest framgångsrika. Kanske att det är helt fel att få vara i den miljön och så vidare.
För jag ser ju också gärna att hon går till England. Ja, Spanien i all ära, men just det faktum att den ligan är så ojämn att hon inte vecka in och vecka ut kommer matchas mot ett jättemycket bättre motstånd än vad det är i damallsvenskan, för att alla de lagen som är där är inte bättre.
Nej, jag håller med. Jag tror exakt det där, att liksom matchningen behöver vara så, och du behöver kollegor i laget som liksom stöter dig hela tiden. Och jag tror att jag håller med. Jag vill se ju gärna henne i England. Och då tycker jag att Chelsea känns väldigt rimligt, som du är inne på också, med tanke på en vakant position. Men du nämnde ju Banisho. Ryktas väl också bli ganska välbetald. Kanske världens, jo, men
den
världens
bäst betalda. Therese Sjögran har fått punga upp, så att säga.
Ja, men med all rätt. Alltså, så som hon har burit det laget i flera säsonger, det är givet, tycker jag. Hon är en av världens bästa anfallare, och att City får fortsätta knyta sig an henne och fortsätta bygga. Jag tror att också säger ju att hon är väldigt nöjd med, okay, nu har de vunnit, klart man är nöjd då, men då har ju funkat med Eglerts, då har det ju funkat med Sjögran. Alltså, det finns det någonting som verkligen får henne att känna att, ja, men det är värt, och såklart den lönen hon kommer få, gissar jag också, inte smakar jätteilla.
Nej, vi får väl se vad en sån som Poteas eventuellt kan landa in på i ett London som inte, eller London City Lioness, som inte har en dålig kassa. Hon är ju beredd att betala Michelle Kang för att verkligen få det här skeppet att gå snabbt framåt. Vi var ju inne på förra veckan, tror jag, att de har gjort det över alla förväntningar, apropå som nykomling att komma upp, ta så mycket poäng som de gjorde. Det kan ju uppstå ett problem dock. Mm. För London City Lionesses får ju inte spela i Champions League som det är just nu, med tanke på att Michelle Kang äger både den klubben och Olympique Lyon.
Ja, när vi pratade lite om det, du och jag, och jag vet att Crystal Palace på här sidan hamnade ju samma problematik på grund av ägarskap, och det finns lösningar runt det där. Oftast är det något dotterbolag hit och dit som behöver liksom axla ägandeskapet, men jag ska inte vila in mig i det utan att ha några detaljer, men jag gissar att det inte är så stort problem egentligen. Men här och nu så är det ju liksom inte möjligt att de tävlar i samma turnering.
Nej, vi får se hur de löser det. Det kommer de göra om den situationen uppstår. Det är jag ganska övertygad om. Apropå saker som löser sig, så kan vi ju konstatera att Jennifer Falk är tillbaka på Hisingen. Back in BK Häcken. Lånet med Liverpool är över, och i kommentarsfältet på Liverpools sociala medier, där man annonserade att det här lånet är över, nu återvänder hon till sin klubb, så svämmade du över av kärlek till Jennifer Falk. Det var många som ville se en fortsättning för Falk i Liverpool.
Jag tycker det är jättekul. Man vill se att svenskorna lyckas när de är ute och härjar i vardera lag utanför Sverige, och jag tycker det är jättekul att han har fått det mottagande. Jag gissar ju också att det har varit ett jättebra skyltfönster för henne, om hon skulle vilja göra något liknande igen. Nu vet jag inte om hon har sagt någonting, men det här var ju ändå någonstans, de visste ju planen, de visste att det var lån och så vidare. Så vi får väl hålla till godo med hennes framtid, men här och nu så vet vi att hon är i BK Häcken igen.
Ja, och jag ser fram emot en Champions League-höst med BK Häcken, och det var väl skönt för Falk också att få testa sina vingar i WSL, som hon alltid har velat, och se hur hon står sig i den konkurrensen också. Sen får vi väl se då vad som väntar i framtiden för hennes del, vad som äntligen väntar i framtiden för Eva Pajor. Det var ju den där Champions League-bucklan. Hon hade ju lite av en förbannelse att efter att ha förlorat 4 finaler, eller ja, efter att hon hade förlorat 3 och flyttade till Barcelona, så kände man ju bara nu kommer den för Eva Pajor. Då vann Arsenal helt plötsligt. Då förlorade Barcelona plötsligt en Champions League-final, och man kände, what happened here? Och man kände, stackars Eva Pajor. Nu visade hon vägen för Barcelona i Oslo, och fick äntligen höja den där pokalen.
Ja, till min förvåning faktiskt. Jag trodde ju att Lyon skulle gå och stå som vinnare efter det här mötet, men efter att Heaps mål blev bortdömt så föll det där korthuset riktigt snabbt, och att det skulle bli en sån genomklappning tycker jag inte riktigt kändes värdigt en final. Det tycker jag ska vara en tajtare tillställning faktiskt, men vi har ju sett Lyon stå för ett par misstag på vägen fram till finalen, och det var väl kanske naivt av mig då att tro att de skulle sno om och ställa om. Men ger man Barcelona ett lillfinger så tar de hela armen, och det var exakt det de gjorde. Står som värdiga vinnare, men som du säger, det är alltid extra roligt när en så stor spelare som Pajor äntligen får lyfta den där pokalen. Det satt hårt inne, men nu är hon där.
Det är hon verkligen, och vi har ju redan passerat timmen, men vi ska ändå diskutera lite damallsvenskan innan vi stänger det här programmet. För det har ju hänt ganska mycket sen sist. Till exempel har Malmö FF flyttat till Stockholm mer eller mindre. Mött Hammarby först och sen AIK. Vad tar du med dig från? Du var ju på plats på Skytteholm och såg AIK Malmö FF.
Nathalie Hoff Perssons halvtidsintervju tar jag med mig. Hon satte ord på det som jag också hade pratat om i första halvlek, att det var chockerande att se tempot Malmö höll, alltså chockerande lågt. Det var dålig passningskvalitet, det var 15 touch på bollen, det var konstiga beslut i sista tredjedel, otajmat. Alltså det var verkligen som att de inte visste, som att de spelade med nya kompisar och inte hade en aning om vad de andra tänkte göra. Malmös största problem är att de kommer till farliga lägen men tar fel beslut i sista passning, assisten eller den dessförinnan, och också avsluten är inte tillräckligt bra. Det som är den stora förbehållningen för Malmö FF är att de Milivojevic tillbaka från sin skada, skadade sig i premiären mot Uppsala, och ett nyförvärv som jag tror många ser fram emot att få följa. Hon går in och sätter sin prägel, precis som man såg henne i Norrköping, och det tycker inte jag heller vi har riktigt sett ännu för Malmö FF, men här tog hon fram det med bravur och klampa igenom och gör ett jättefint mål. AIK tar jag med mig att de måste kunna stänga matcher. De måste lära sig stänga matcher. De pepprade Malmö i första halvlek. Det fanns många chanser. Andra halvlek har de minst tre, som jag skulle säga att sätter de dem så är matchen, den är förbi. Alltså det, Malmö har ingenting att sätta till. Men man släpper in Malmö FF i slutet av matchen och blir inte lika intensiva. Man ger bort lite frisparkar och så är det ju faktiskt så att Malmö har kvalitet, och plockar de fram det så kommer de kunna göra mål. Den här matchen slutar som ett oavgjort resultat, och jag sa det då, jag säger det nu. Det var rättvist, men ingen av lagen var nöjda. Jag vet inte, men det är en sak som jag vill, och jag ska jobba in det nu. Jag har varit inne på Junetoft. Ellie Junetoft är 17 år gammal, för de som då inte har koll på henne. Har tagit platsen som Österås lämnar efter sig, för Österås är ju skadad, nyförvärvet i AIK. Sättet hon stänger där Quilla efter 10 minuter. Alltså, hon är ett fotbollsgeni. Alltså, hon positionering, hur hon vinner bollar. Jag har redan pratat om henne. Men jag jobbar in det nu. Ellie Junetoft till VM 2027.
Oh.
Om Tony Gustafsson lyfter blicken och vågar plocka in en spelare som kan fylla en sittande roll i vårt damlandslag, vilket jag var inne på, jag tycker behövs. Det behövs fler spelare som utmanar där. Sigurd Holm har gjort det jättebra, hon har vuxit och det är inte någon att hon ska bort. Men jag tror att det finns en konkurrenssituation där som är mycket mer öppen än många andra ropar på Nova Selin. Vilket är rätt, för hon har verkligen flyg i steget just nu. Jättefin form, men om man ska titta rent krass på konkurrenssituationen så tror jag den är desto svårare. Är det något läge där jag tror det finns ett litet hål för en VM-trupp, och jag förstår att det är långsökt, men jag jobbar in det nu. Ni hörde det här först. Junetoft till VM 2027.
Mycket spännande. Vi får väl se om hon kan ta sig hela vägen dit. Vi har ju ett F19-EM man skulle kunna ta vägen via den här sommaren för att visa vad man går för i mästerskap. Apropå att bara knyta an tillbaka lite till Malmö, så har vi ju fått lite svar kring det som har jäckat oss här, nämligen Mia Perssons att vara eller inte vara i Malmö FFs startelva, och det har ju inte handlat om att hon har varit petad, utan det har handlat om återkommande ryggproblem, nervsmärtor i ryggen. Hon beskrev det som att det liksom strålar ner i benen, och hon har helt enkelt inte varit tillgänglig att spela hela tiden, utan det har de fått ta dag för dag. Och jag minns, jag pratade med henne när hon var i Rosengård och hade sina ryggproblem, precis hade tagit sig tillbaka. Då, när vi pratade, så hade hon gjort sitt första mål efter det. Det var borta mot Växjö. Och liksom lagkamraterna, trots att det var typ deras sjunde mål, det var ju den här säsongen när de var så fruktansvärt bra, så jublade alla något så enormt, och det var så många som inte förstod varför blir alla så glada för ert liksom, ja men, typ 100:e mål i den här matchen. Och det var ju just för att det var Mia Persson som gjorde det. Så att vi får hoppas, nu har hon fått några injektioner och grejer som hon själv känner att det hjälper henne väldigt, väldigt mycket. Och ja, vi hoppas väl att det ska vara en lösning, för att man vill ju se Mia Persson på fotbollsplanen.
Ja, och det kändes som en revansch för mig och mitt fotbollsöga. För jag satt och tänkte, är det någonting jag inte ser som pågår? Eller så här, återigen, Mia Persson ska vara på planen om hon är tillgänglig. Så det var lite personligt för mig. Det kändes också som att jag bara, vad är det jag missar här? Och missar var ju att jag visste inte om att hon hade de här skadorna pågående. Så att det var faktiskt väldigt tråkigt.
Det är ju inget hon riktigt har pratat om. Nej. För jag läste någon intervju med henne. Jag tror att det var i Expressen i samband med Malmö-derbyt. Där hon hade fått en fråga om petningen och verkligen svarade på det som om det var en petning det handlade om. Och det har väl också varit i jakten på att hitta någonting som eventuellt kan lösa hennes problem. Vilket de här injektionerna då förhoppningsvis har gjort.
Hej, alltså allt vi vet är att vi inte vet allt.
Verkligen.
Så att någonstans får man väl ha den typ av ödmjukhet i sig. Men jag står fast vid att jag tycker hon ska vara på planen om hon är tillgänglig. Sen är det ju bara så. Är du inte fullt frisk och du inte kan vara på ditt absoluta max. Men då kommer det ju finnas andra spelare som kan axla rollen bättre. Så att det är ju bara name of the game och det är sporten. Men nej, det är jättetråkigt att höra såklart. Att det är så. Och jag pratade lite med henne inför matchen också. Mot AIK och nej, men hon beskriver ju samtidigt liksom hur jobbigt det har varit, men hon har det, man ser på henne att det finns en glöd, en gnista att ta sig tillbaka till fullt och känna att hon kan bidra till laget, och hon vet ju att det här laget har full kapacitet, så kommer de vara slagkraftiga när de har full kapacitet. Men där är de inte, Malmö FF, och det är ju det som gör att de har Eskilstuna framför sig, nykomlingen för säsongen. Malmö har bevisat, det har de. AIK tycker jag visar stunder, men har inte hela pusslet lagt, och det har jag sagt för.
För Malmö var ju ett av tre lag som guldtippades av många inför den här säsongen. Har inte levt upp till det och har en bit kvar för att ta sig an den rollen helt enkelt. Nämnde Rosengård där i förbifarten den där säsongen. De var så himla himla bra och vann allting. När vi poddade förra veckan hade de fortfarande inte vunnit en enda match i den här ligan den här säsongen. Men i helgen kom den första segern. Och den gjorde det på ett övertygande sätt borta mot Eskilstuna. Hela 3-0, 3 poäng in på kontot. Och det är då samma helg som det avslöjades att deras fotbollschef har extra knäckt hela våren som gräsklippare.
Vilket avsnitt tog du det på?
Avsnitt 1.
Jag tog det på andra avsnittet. Jag vet inte om jag lyssnade luddigt första avsnittet. Ibland har jag lågt när Lara sover. Men det har blivit en liten favorit att följa. Och andra avsnittet så var det så här, om inte det här är seger, då äter jag min hatt. Slipper jag äta min hatt? För det var det minsann.
Ja, det slipper du verkligen. Jag kände det. Ja, men ganska tidigt i låten, och så tittade jag då, okej, vad sa de för ledtrådar? Jag kände bock, 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 bock. Kunde läsa in allting och kände, japp, det är Caroline Seger. Frågade henne om det då någon gång, hon sa absolut ingenting. Det får de ju inte. Nej. Så länge de är in character. Och då kände jag också, men hon kommer ju säkert ryka snart, för att det brukar idrottsprofiler göra i det där programmet. Vi har ju haft Lotta Schelin med tidigare till exempel, som åkte ut ganska tidigt. Hon tar sig alltså hela vägen till final.
Vad bra hon har gjort det. Nu har jag ju faktiskt hört Segers toner tidigare. Vi har ju varit lagkamrater en gång i tiden, och hon var absolut en av de frontrunners när det kom till att sjunga omklädningsrummet och styra musiken och så vidare. Så det var ju inte jättechockerande att hon tackat ja till sånt här program. Men vilken bra dräkt hon hade. Det tror jag också verkligen hjälpte, men också hennes framträde. Hon sjöng väldigt bra, måste jag säga.
Ja, jag är också imponerad av just det faktum att så här, bli inrullad på knäna varje gång för att sen veckla ut sig till den här gräsklipparen.
Och vi kör rehab efter.
Ja, lite så. Hon sa när jag pratade med henne i samband med den här då finalplatsen, eller att hon blev avmaskad som det ju blir i det där programmet, att hon var glad att hon ändå hade en så pass rörlig kropp fortfarande, att det gick hela vägen. Och att hon är fortfarande inte säker på om Edvin Törnblom och Pernilla Wahlgren vet vem hon är även när masken är av.
Nej, det hoppas jag fanta med. Men jag tog det på att när de pratade om att hon har väldigt fina framgångar på TV4. Och det har ju varit i samband med mästerskapen när de har sänt. Och att hon varit på stora scenen och det var någonting mer. För att de var väldigt inne på att det skulle vara någon skådespelare ett tag och sådär. Men jag bara nej, de missar vad scenen är. För scenen är ju fotbollsplanen såklart.
Och jag älskar skog.
Ja, den tror jag också. Ja, den fattar
det
jag också.
Det var ju kanske det allra, allra första som sades i en ledtråd. Det anspelades ju också på den missade straffen i OS som fortfarande smärtar hos väldigt, väldigt många. Mm. Men ja, en bra helg för Caroline Seger. För vi pratade ju givetvis också om Rosengård. Och hon var väldigt inne på att de känner att de gör saker rätt. Mm. Att de inte är oroliga än. Att man känner att tron i gruppen finns där fortfarande på att det som de håller på med, det är på väg åt rätt håll. Det var ju nära mot Kristianstad där man släpper in det där 2-2-målet precis i sista sekund. Nu fick man den första segern och ja, det ger väl också lite arbetsro i det här. För att tittar man i botten av den här tabellen så är det ju en extremt jämn tabell. Det är ju liksom lag, alla slår alla i princip, utom Hammarby och Häcken, för de slår ingen. Men annars så är det ju verkligen så, alltså nu hade vi ett Rosengård som låg sist som alltså slår Eskilstuna som ligger trea. Vi har sett tidigare när Kristianstad toppade tabellen, ett BP som då låg sist och BP slog Kristianstad. Mm. Alltså det kan ske väldigt mycket i den här tabellen. Jag var ju själv och såg Växjö mot Vittsjö i helgen. Ett bottenmöte. Nu ligger Vittsjö på 8:e plats efter att ha vunnit den där matchen och det kändes inte heller som, visst det är klart, man var extremt besvikna i Växjö för man tyckte att den första halvleken man gjorde mot Vittsjö var en av deras bästa. De hade dock extrema problem att göra mål. De skapade ju inte heller kanske de där jättevassa målchanserna men radade upp fasta situationer och Nelly Karlsson som är tillbaka i Växjö efter lite skadeproblem fick en och annan farlig chans på det här. Men där måste ju Växjö bli bättre om de ska ta sig upp från den här positionen. Men jag känner ju inte heller att det råder någon panik där än så länge. Vi får nog vänta några omgångar innan den där riktiga paniken hos något av bottenlagen sätter sig. För att just nu kan alla slå alla.
Så är det.
Utom Hammarby och Häcken.
Ja, precis, de slår alla men ingen slår dem. Men vad skulle jag säga? Medan vi pratar där onsdag, ikväll spelas ju 2 matcher så att äntligen kommer ju att tabellen att hämta sig. För den har ju, vad heter det?
Den är haltande.
Haltande, tack, den har haltat. Den har haltat och AIK möter ju Häcken, det är faktiskt den jag är mest peppad på att säga av de här två. Sen är det ju Hammarby Eskilstuna, eller hur? Eller Eskilstuna-Hammarby.
Det stämmer.
Exakt. Och men jag tycker ju det är fascinerande att följa AIK nu. Jag vet inte varför jag får dille på dem. men jag tycker det är, vet du, mycket av för att jag ser sån sjuk utveckling. Mm. Och jag tycker det är så roligt för att jag också spenderat många säsonger där jag har varit väldigt negativ mot AIK. Hur de hanterats. Allting från ledarskap till spelmodell till inställning från spelare. Nu ser man liksom allt det där som jag har härjat om börjar nu gå mot det motsatta och då är det väldigt roligt att få prata om det positiva så att då blir det ännu mer intressant efter en sån som jag ändå säger käftsmäll mot Malmö på grund av att man faktiskt hade matchen i sina händer, man skulle kunna döda den men man gör inte det, då är det väl klart att det är superintressant att se hur de tar sig an Häcken som säkert då känner att så här, ah, men fan, vi kan göra en match mot vem som helst men det handlar om att döda matcherna och som sagt det blir liksom den stora följetongen. Och för Häckens del så handlar det ju om att ta sig upp på i topp. Och man frågar sig, kommer Anvegård spela med tanke på hur det har sett ut? Och med tanke på det tvetydiga svaret från vår förbundskapten.
Ja, det återstår att se. Vi kommer snacka med Damallsvenskan nästa vecka. För nu får vi faktiskt wrap this one up. Vi ska avsluta med 5+ och jag älskar när folk hör av sig. Fick ganska mycket feedback på förra programmet. Det var folk som tyckte till om det ena med det andra. Och uppskattar verkligen det. Jag har inte hunnit svara alla än. Jag ska göra det kring de frågorna som handlar om andra saker än det som ska få 5+. För att vi diskuterade ju publikrekrytering sist. Mm. Och Umeå gjorde ju faktiskt någonting som är värt att uppmärksamma, tycker jag.
Definitivt.
De valde att göra någonting som de kallade för moderklubbsmatchen eller något i den stilen, där då alla spelare i spelarnas moderklubbar blev inbjudna. Det är ändå häftigt.
Ja, och så gratis också, så förstår jag det som. Att det är liksom gratis inträde för dem som, ja, för moderklubbsspelarna. Och det där är ju verkligen en sån visa hur hur brett fotbollen kan nå. För det var väldigt många lag på den listan. Och om du då når de här lagen och de får upp ögonen för det här, alltså då blir det ju en helt annan sak. Men det här blir ett event. Det blir inte bara en match mellan var det Umeå och typ Trelleborg. Utan det blir faktiskt en större sammankomst som folk känner att men fan, jag måste vara med på det där. Så att jag tyckte verkligen, jag gillade det initiativet jättemycket och bara så här glad att någon har tänkt någonting nytt, för det är ingenting jag i alla fall har sett för. Det har säkert hänt, men jag, ingenting jag har sett eller stött på. Så att det var kanon, och som sagt uppskattar verkligen när folk skickar in sådana där saker som man då kanske har missat, eller om man pratar om någonting här i nattmössan, ja men informera oss. Det är väl bara jättebra, så att man också sen i nästa läge kan få ut den informationen. Men den här gången handlar det mer om ett nytt sätt att tänka kring publikrekrytering, vilket var ett stort ämne för oss för lite sen.
Ett kul sätt också att ta sig an en fråga och göra någonting av den, visa upp förebilderna. Det kan ju också vara värt att notera, för vi lyfter ju ofta publiksiffrorna. Om man tittar ner i elitettan så hade vi ju faktiskt 2 matcher den gångna veckan som drog över 1000. Dels Örebro-derbyt mellan Örebro SK och KIF Örebro som drog 1089 i elitettan. Också då Göteborgs-derbyt där Jitex slog på stort och tryckte upp till exempel då bilder på, eller ett kort där liksom spelarna fanns porträtterade på, allting för att göra någonting av den hype som man hoppades få dit. Man fick dit 1600 på den här matchen mot då IFK Göteborg, och förhoppningsvis så kanske de hittade någon där som faktiskt gillade det de såg, som får ut någonting av att försöka lära känna spelarna lite mer. Allting sånt är kul att se. Så att det ger vi 5 plus den här veckan. Nu måste vi faktiskt sluta snacka, för det här är ett väldigt, väldigt långt avsnitt, och vi kommer att återkomma nästa vecka. Det kan ni lita på. Nu tackar vi för att ni har hängt med så här långt.
Tack, tack!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.